I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Ut i din nåd, o Fader, blid, från nu och in till evig tid. Jag lämnar mig och vad jag har. Tag, Herre, allt i ditt förvar. Ja, Herre, vi lämnar allt av det vi är och har, tankar, ord och gärningar, synder, brister, i ditt förvar hos Jesus Kristus, den korsfäste och uppstående. Hör oss för Jesu Kristi skull. Amen. För att vi skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. I de här kända orden ifrån Zakarias lovsång så gläder sig Zakarias över att kunna få tjäna Gud utan att vara rädd. Utan att vara rädd, utan fruktan. Och vad det kan tänkas betyda vill jag utveckla i fyra punkter så här inledningsvis. För det första så är varje dag en gudstjänst. När du går till arbetet, till skolan eller ut i grannskapet eller står hemma i familjebestyren, så handlar det inte om dig, ditt, dina, utan om att du med allt vad du är och har är sänd och skickad av Gud till att vara omsorg om andra. Om de som finns där runt omkring dig. Du är det dagliga brödet för en rad andra människor som finns i din närhet. Du är Guds omsorg om dem. Och så är det ju också omvänt. Det finns en rad människor runt omkring dig som är Guds omsorg om dig. Och då kan du tänka på sjukvårdspersonal eller en lärare, en granne, en förälder, en bibliotekarie eller vad det nu kan vara. De är Guds omsorg om dig. Och så var det ju tänkt. Du är till omsorg för andra och andra om dig. För det andra så är varje dag en dag av fruktan. Och det måste vi säga om vi ska vara uppriktiga. För tänk vad mycket oro och fruktan och rädsla som plågar oss varje dag. In i varje alla de små situationerna så sliter vi med oro för morgondagen, för vad andra människor ska tycka och tänka, för konflikter, för att inte räcka till, att få kritik, människofruktan i alla dess former, men kanske också dödsångest eller dödsfruktan. Hur mycket oro bär vi inte på varje dag? Men Zakarias sa att han var så glad att han kunde få tjäna varje dag utan fruktan, utan att vara rädd. Och då ligger nyckeln i dessa två ord som han också stryker under. Jag får tjäna honom utan frukt, inför honom under alla våra dagar. Inför Gud får jag tjäna utan fruktan. Och det är det som är saken, nämligen att lyfta sin blick inför honom. Att det som räknas är inte vad människor tänker och jag, mig och mitt lilla liv här, utan vad han tänker. För han har ju hela mitt liv i sina starka händer. Så perspektivet är här att lyfta och se sitt liv inför honom. Det förändrar alltihop. Så därför kan vi säga som en tredje punkt, vi får tjäna Gud utan fruktan. Och det är det här som är det ofattbara, att vi får tjäna honom utan att vara rädda. Det är den största glädjen. Det betyder att du kan gå in i dina uppgifter och kallelse varje dag med Guds glädje och välbehag i ryggen. Inte något som eventuellt vid en mycket god dag väntar mot slutet av dagen, utan du har det med dig i ryggen för att du inte ska gå ut och tjäna med fruktan och oro, utan utan fruktan. Detta att du kan vila i Guds omsorg och beskydd innan du går in i en massa bekymmer som möter dig. Och sen också förstås när du går in i dem, för de kommer. Guds omsorg och beskydd när du går och möter det. Men sen också att kunna se sitt liv i Guds tjänst först och främst. Så att när man möter kritik och motgångar och prövningar i sina kallelser, så vet man, nej men nu går jag i Guds tjänst. Och omvänt, när man möter framgångar så att det här inte stiger i något huvudet, så kommer man ihåg, nej men nu går jag i Guds tjänst. Det här handlar inte om mig. Och sen framförallt att kunna vara viss om att Guds nåd vilar över min dag. När synd och svaghet kommer och jag inte kan skjuta över det på någon annan, utan jag måste skriva upp det här på mitt eget konto. Då har jag med mig Guds nåd över den här dagen också. För motsatsen till att tjäna Gud utan fruktan är att man tjänar honom med fruktan. Och det gör du när du inte kan hoppas på Guds nåd. När du inte kan vila i hans omsorg och i hans beskydd för dagen. När du inte vågar räkna med hans nåd för varje stund, för varje dag. Och när du inte kan och inte vågar och inte tror det, ja, då blir också hjärtat oroligt och plågas av sin liksom inkrökthet och alla sina oroliga bekymmer. Men Zakarias såg, och det gjorde honom så glad, jag får tjäna Gud utan fruktan. Och till sist den fjärde punkten. Därför att han kunde få tjäna honom i helighet och rättfärdighet varje dag. Och det kan ju låta lite självsäkert om man tänker att det är hans egen prestation. Det här kommer jag fixa varenda dag och i varenda stund. Men jag tror inte att Zakarias såg det som ett löfte till Gud. Jag ska tjäna honom i helighet och rättfärdighet, som om det vore hans eget. När jag tror att Zakarias såg Guds rättfärdighet komma ner till honom som en gåva, som en dräkt för varje ny dag, som en värmande rock för en syndare som fryser. Och när man fryser, då är man orolig och kan inte tjäna i ro. Och vad är detta då? Denna värmande rock. Jo, det är att Jesus, när han lämnades ensam på korset, avklädd, övergiven av Gud. Det är den största fruktan som finns, att faktiskt vara övergiven av Gud. Och han blev det i vårt ställe. Så var det för att du och jag skulle få nalkas Gud utan denna fruktan, denna djupaste fruktan, att vara övergiven av Gud. För att vi skulle lyfta blicken med tillförsikt och räkna med Guds nåd och omsorg varje dag. Och se, mitt liv är avskilt för hans heliga syften. Här finns en dag som jag har fått. Jag får gå in i hans beredda gärningar och tjäna Herren med glädje. Men nu uppstår en dubbelhet som inledningen på vår gudstjänst pekar på. Å ena sidan så avslöjas en sak, och det ska avslöjas. Och det är att mitt hjärta och mitt liv är så präglat av fruktan för människor, för omständigheter, för framtid, för döden. Det måste vara vår bekännelse. Och det är det för att våra hjärtan är inte fyllda av gudsfruktan. Gudsfruktan som en tillit och som en oro för att liksom tappa bort hans goda vilja och omsorg för liv och dag. Vi tjänar istället oss själva och försöker att vara våra egna gudar. Då blir vi oroliga. Men omvändelse är nu att lyfta blicken och se sitt liv i Guds ljus. Inför honom alla våra dagar och just i denna stund. Och vad möter vi när vi lyfter blicken? Jo, vi möter nåd ifrån Herren för Jesu Kristi skull. Och när vi möter nåd från Gud, så har du där också källan till befrielse ifrån fruktan. För nu får du för Jesus skull ikläddas hans rättfärdighet, dina förlåtelseorden som du får höra. Och så får du se ditt liv avskilt till hans tjänst. När han i nattvardsbordet slår sig ner och tjänar dig själv. Han är betjänten vid nattvardsbordet. Så ska det få vara för dig, Kristi kropp, Kristi blod, en påminnelse för tron om att han har dig mycket kär. Och för att han önskar att du ska kunna gå ifrån detta bordet och säga med de här orden: låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje. Ja, låt oss komma inför honom i vår syndabekännelse, lyfta vår blick och inför honom motta helighet och rättfärdighet för denna dagen och för alla dagar. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hör ditt folks böner så att vi av nåd får ärva evigt liv genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på söndagen Septuagesima. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jeremia, kapitel 9. Så säger Herren: den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig, att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Till där i har jag min glädje, säger Herren. Hör också Herrens ord i dagens episteltext. Så skriver aposteln Paulus i Romarbrevet kapitel 6. Liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så lyder Herrens ord.
Låt oss stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Matteus skriver i sitt 20:e kapitel: himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem: gå till vingården ni också. Jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där, och han sa till dem: varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom: därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem: gå till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare: kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa: de där som kom sist har arbetat en enda timme, och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig, och du är inte överens med mig om en denar. Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli de första, och de första bli de sista. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss bli stilla i bön. Tack, käre himmelske far, för att du kallar oss till dig. Att du av nåd vill ta oss i din tjänst. Nu tackar vi dig för att vi får mötas i gudstjänst, och vi ber om din rika välsignelse över söndagsskolan, undervisningen där i de två grupperna. Och vi ber dig om att du kommer oss nära med din helige ande i vår predikan denna stund. Tala, Herre, med oss om det som vi behöver höra. Ja, tack för att du är här, och tack för att du talar genom ditt ord. I Jesu namn, amen. Ja, en ganska märklig text. Vi har hört den ganska många gånger, men låt oss ge oss in i den här liknelsen som Jesus berättar. När Jesus berättar det här för sina lärjungar så är det en välbekant scen som Jesus till att börja med målar upp. Vingårdsägaren gjorde som det var brukligt på den tiden. Plockade in arbetare för dagen. Särskilt så där i skördetid så var det liksom en topp där man behövde bemanna upp för med den arbetskraft som behövdes, så att inte skörden skulle hinna bli dålig. Så han går ut klockan 6 på morgonen till den tidens arbetsförmedling, torget, för att se om han kunde få tag i några som kunde göra tjänst i hans vingård. Och han kommer överens med ett antal personer, och lönen är en denar. Det räknades som en anständig dagslön på den tiden. Det var vad en soldat också fick på den tiden. Vi kan tänka typ en tusenlapp, ungefär så. Anständigt. Så kommer arbetet igång, men det visar sig att arbetskraften räcker inte. Så han går ut igen klockan 9, och han lovar dem en anständig lön också. Det står inte vad. Återigen, eftersom det fortfarande är så mycket arbete kvar, så får han gå ut klockan 12 och klockan 3 också. Och till och med när det nästan är slut för dagen och arbetspasset riktigt går mot sitt slut. Klockan är 5. Nej, det här går inte ihop. Och så går han till torget en sista gång klockan 5 på eftermiddagen. Och engagerar ytterligare ett par arbetare bara en timme innan det är slut för dagen. Ända fram till nu så har det här varit en helt välbekant scen. Man kan liksom se hur lärjungarna sitter och nickar och hänger med. Ja visst, det där har vi sett. Och det vet vi. De kanske själva också, en par av dem, hade gjort tjänst på det sättet i omgångar för att dryga ut pengen till familjen. Så är det dags för löning. Och så berättar Jesus att vingårdsägaren radar upp arbetarna, men säger till sin förvaltare att vända på ordningen så att de som kommer in sist ska få sin betalning först. Så där har vi nu ett led av arbetare. Ni ser dem framför er. Ni har dem som liksom är nästan darriga i armarna och slitna. Har stått hela dagen i vingården, 12 timmar. Och så har vi dem som nätt och jämnt har hunnit bli trötta, som har bara jobbat en timme. Och de ska nu få sin lön först. Och det som Jesus nu berättar då, det är här som Jesus i sitt mästerliga berättande liksom skapar en undervisning som verkligen sätter spår och som visar på Guds rikes beskaffenhet. För han börjar alltså med de minst trötta. Vingårdsägaren börjar med att de ska få sina pengar. Och så får de en hel dagslön. De får en denar. Och hittills kan man bara se förvåning bakåt i leden. En positiv förvåning. Oj, oj, oj. Och man kan tänka sig att de började räkna upp sin tänkta lön. Och de som står där längst bak börjar tänka, aha, 12 gånger en denar. Inte bara försörjning för familjen. Det kanske blir lite shopping i Kapernaum också. Men deras förhoppningar grusades snabbt när de inser att de också får nöja sig med en denar. Och hade det varit i våra dagar så hade facket blivit fullständigt nerringt. Men nu är inte det här en sedelärande berättelse om hur arbetsgivare bör bete sig. Istället så är det en mäktig undervisning om Guds rikes beskaffenhet. Idag är ju temat för söndagen nåd och tjänst. Och det är också det som kommer att vara rubriken i predikan. Ja, vår utgångspunkt får bli i nåden. Nåden i Guds hjärta är grundläggande för kristen tro. Därför att Jesus med sin död och uppståndelse har skapat fullständig försoning. Därför finns nåden i Guds hjärta för oss. Det står i Kolosserbrevet 1:14, som är ett härligt ställe när vi ska tala om vad nåden är. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Och hur kan vi då få ta emot det? Hur blir det vårt? Vi är friköpta. Rosenius, han skriver om detta så tydligt i sin andakt för den 31 mars. Han säger, vi kan vara hurdana vi vill. Vi är friköpta. Frågan är vad vi så att säga gör med det. Vi kan gå förlorade, men det är inte för att vi inte är friköpta, utan för att vi inte tar emot det. I Romarbrevet 10:9 står det: för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Då kopplar det som står i Kolosserbrevet om att vi är friköpta och vi har förlåtelse. När vi bekänner det, när vi tror det, så har vi det. Då får vi leva av det. Och lite längre fram i samma kapitel i Romarbrevet så står det: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. När vi griper om det som Jesus har gjort, då är det vårt. Då äger vi det. Och då får vi leva på det. Så fullständig är Guds nåd. Inte för att vi har förtjänat det, därför att han är god och ger oss det. För att han har valt att älska oss. Att han har valt att inte låta oss, att han inte vill att vi ska gå förlorade. I liknelsen idag, som liksom blir Guds undervisning till oss denna söndag, så talas det om kallelsen. Kallelsen till Guds rike får vi, är det rätt att förstå det som. Vi läser i liknelsen att vingårdens herre gick ut vid vissa tider och kallade till arbetet. Och då tror jag att vi kan få börja med att se det, att det kommer tider när Gud kallar. Alltså, förstår du rätt nu? Guds kallelse till Guds rike, till sitt rike, är alltid öppen. Men det finns särskilda tider när Gud kallar. Ibland kanske en hel bygd, men också olika människor. Det kan vara, och det som förr kallades för besökelsetid. Det kan vara i härliga upplevelser. Det kan vara förfärliga upplevelser. Men där Gud på ett särskilt tydligt sätt gör sig synlig, där behovet av honom blir tydligt. Och så är det som när vingårdens herre går ut på torget och kallar på arbetare. Och så tror jag att för de allra flesta av oss idag, kanske alla, jag hoppas att det är alla, så har vi tagit emot en kallelse från Gud och sagt ja till den. Men så kan det också få vara så att i vårt liv med Gud så kan det också få komma, vad ska jag säga, en förnyad kallelse. För det är ju så, vi vet ju att vi liksom, det glider lätt på. Och så behöver Gud få påminna oss om kallelsen tillbaka in i den fullständiga nåden. Jag får bli påmind om att det är inte på något sätt min egen förskyllan att jag får lov att vara hans. Så någonting om tjänsten då. När vingårdens herre kallade arbetare, så var det till tjänst i hans vingård. När vi då översätter det till kristet liv, så är det alltså när en människa besvarar Guds kallelse med att i tro ta emot. Då får vi, så att säga, gå in i ett liv som är ett liv i Guds tjänst. Och då är det ett liv. Tjänsten sker i nådens rike. Det är ett liv i gemenskap med honom. Ett liv med Gud är per definition ett liv i tjänst för honom. Därför att tror vi på honom, så låter vi också honom vara herre. Och då blir allt vårt liv ett liv i tjänst. Det är lätt att tänka att tjänsten, ja, men det är det där särskilda. Det där särskilda som, om jag nu får lov att leda en söndagsskolegrupp, eller jag får lov att göra någonting särskilt för Gud. Nej, och som Jakob också tryckte på förut i beredelseordet, det är hela livet, vardagens uppgifter, det som jag har blivit satt att få lov att göra och betyda och att förvalta mitt liv. Det gör jag i tjänst för honom. Även om bilden av skörden i vingården för tanken till så att säga, missionsarbete. Och det är inte helt fel, för det är ju det också. Men det är hela vårt liv som är livet i tjänst. Men livet där i vingården, vårt liv med Gud, det är av nåd. Och vi kan inte säga det nog många gånger. Det är en nåd att vi får lov att vara med där. Och det finns inget bättre sätt att leva sitt liv på. Och att få lov att i den här tjänsten få lov att vila i Guds nåd. Som Jakob sa förut, vi får lov att gå med hans gillande, med hans nåd i ryggen. Inte för att uppnå hans nåd någonstans längre fram. Men det som också är lite stötande i dagens text och som är Jesu viktiga poäng också, det är att det finns ett jämställt förhållande mellan de som har tjänat länge och de som har tjänat kort och lite. Och som Jesus lyfter fram hur de blev så stötta, de som hade jobbat hela dagen. Men det är ju därför att det är nåd. Då hänger det ihop. Om vi förstår att det är nåd att vi får vara med. För det är inte så att det framförallt handlar om vad vi gör i tjänsten, utan om att livet hos Gud, där han gör allt för oss och hela tiden. Så får vi göra det lilla som vi kan och som vi förstår. Idag i texten så blir det tydligt med frestelsen till ett lagiskt liv. Det tror jag Jesus vill få påminna oss med sin liknelse. Alltså att de som skulle ha jobbat mer skulle få en extra favör. Och vad har då detta att säga oss idag, vi som sitter här? Det finns ju de som tror att de klarar sig utan Gud. Som tror att de klarar sig på egen hand och som är sina egna frälsare. Och jag tror inte att det är där faran står för oss idag. Då hade vi nog inte suttit här idag. Jag tror att Jesus vill få lov att påminna oss. Alla oss som tycker att vi har stått i tjänst under ganska många år nu. Att allt fortfarande är av nåd. Det inträder lätt en ny lagiskhet. En lagiskhet, en 2.0 kanske vi kunde säga. Där vi vet att vi har vår plats i Guds rike av bara nåd. Men där tjänsten och helgelsen, det blir något ganska lagiskt ändå. Men Jesus han pekar på idag att ett helt liv i tjänst jämfört med någon som halkar in i elfte timmen och bara hinner tjäna pyttelite i det stora sammanhanget, evigheten, saligheten, så har det samma värde. Därför att det är nåd. Men om vi förstår vilken gåva det är att få lov att leva i ett liv i tjänst, så nog är det belöning, alltså varje dag vi får lov att leva tillsammans med honom. Tänk att få lov att aldrig gå själv. Det är ju att vara oerhört lyckligt lottad. Så i den meningen är det ju mer lön. Därför att ett liv som fick lov att vara tillsammans med Jesus varje dag. Vilket rikt liv. Jämfört med den som i elfte timmen kommer med i Guds rike. Men lönen i förhållande till Gud och rätten att få lov att bli Guds barn, vägen till himmelen, den är lika öppen för den som kommer i elfte timmen som den som har växt upp i kyrkans famn och blivit kvar där. Så livet i tjänsten blir aldrig någonting annat än livet i syndernas förlåtelse. Vi kommer aldrig längre i tjänsten än att det är där vi måste bo. Vid korsets fot. Och så kan vi få behöva ta emot påminnelser på olika sätt från Gud. Av att det är där vi hör hemma. Jag ska säga någonting om de sena arbetarna. Jag tänker kategorin av de här som har kommit in på kommit med på tåget sent. Eller där det blev kort tid. Jag tror att Jesus verkligen vill få understryka för oss idag att vi inte ska se snett på de som kommer in sent. Ni vet, i arbetslivet så är det ju lätt att tänka att man jobbar sig uppåt. Man skapar mer och mer erfarenhet och man får växa till. Men i Guds rike så är det inte så. Är du med så är du med. Och i det så finns det en fullständig jämlikhet. Det visar oss texten idag så tydligt. Och det får vi ta emot som Guds undervisning. Och nu ska vi inte vara för fina i kanten utan faktiskt säga det. Att i kristna sammanhang kan vi vara ganska dåliga på detta många gånger. Jag säger inte att det är typiskt för oss i Malensförsamlingen. Men jag tror att precis som på andra ställen så finns risken där. Knarkaren som går ute på gatan men som vill vara med. Förutsatt att han kan sitta på en bänk och vara med. Får han vara med? Vill vi bjuda in? Ser vi på de som ännu inte har kommit in här och som går här? Som tar igen att de inte har fått gjort så mycket under veckan som de borde. Går med tunga kassar. Vi ser någon som går kanske plågad av bakfylla. Ser vi dem som möjliga medlemmar här inne? Eller tänker vi att de ligger många steg efter oss? Det tar ett bra tag innan man har jobbat upp sig till vår nivå. Jesus vill få lov att påminna om att för var och en som så att säga säger ja till kallelsen där på torget, kom med och arbeta i min vingård, råder det sedan en jämbördighet i ledet. Och sen är det inte bara tiden som räknas. Jag läste en liten episod på Open Doors hemsida häromdagen. På tal om kort tid i Guds rike. Det handlade om en kille som heter Sharon, 17 år, boende i Pakistan, tillhörde en kristen minoritet där. Och ni vet, där finns ju också en del av det här med kastväsende och så. Och han stod lågt i kast. Han hade nyss börjat på sin gymnasieskola. Han blir trakasserad där i klassen. En klasskamrat med en väldigt stark muslimsk tro hindrar honom från att dricka. Och vid ett tillfälle när han ska gå fram i klassrummet för att hämta någonting, så lägger den här klasskamraten ut ett fälleben för honom för att stoppa honom, men han går ändå framåt. Då blir han istället nedslagen av den här klasskamraten och sparkad på, och trots att han ligger där och ler, som ni vet man kan göra i den kulturen när man liksom vill skapa en lugn relation, man ler, så fortsätter den här muslimska klasskamraten och sparkar på honom ända tills han är medvetslös, och senare så dör han. Sharon, en av våra många kristna medsyskon, som fick ett kort liv i vingården. Men det finns ingenting som säger att hans, jag säger, möda i sitt kristna liv inte går att jämföra med kanske mitt eller någon annans hela liv, där vi förvisso kan möta mödor. Men Gud har en tanke för varje människa. Och nu är det här ett extremt exempel. Men att aldrig se snett på dem runt omkring oss som har det på ett annat sätt än vad vi har det. Och där vi kanske kan tycka att det finns en ungdomlig naivitet. Eller för den delen, och det tänkte jag också komma till, där vi kan uppleva att det finns en trötthet. Man kanske har varit med länge, men man gör inte så mycket, ser det ut som. Bidraget till Guds rike ser inte ut att vara så stort. Och då har vi återigen glömt bort det där med nåd. Att det var ju av nåd som vi fick vara med. Och att Gud möter var och en kristen och visar vilken tjänst man får gå in i. För vad vet vi egentligen om vad den andre har för kamp i livet? När du ser på någon och tänker, ja, kunde kanske gjort lite mer. Men vad vet du? Så, när vi vet så lite om den andres dagliga kamp, låt oss då istället få lov att uppmuntra varandra. Och i uppmuntran för all del kunna få lov att peka på, när man ser en gåva hos en medkristen, att kunna få lov att liksom länka ihop med ett behov. Men inte där vi i avundsjuka ser på en annan och tycker att det inte var förtjänt, välförtjänt. Då behöver vi få föras tillbaka till vad var det som fick oss att få lov att vara med. Jo, samma nåd som gör knarkaren som väljer att komma in och vilja lämna sitt liv till Jesus. Det är samma nåd som för honom gör honom fullt värdig, som gör mig värdig, som gör dig värdig. Vi går tillbaka till torget. Och så får vi tänka som Guds kallade, som Guds utvalda, att vi får gå in i tjänst på det sätt som blir oss givet. Följa Guds kallelse. Och ja, Guds kallelse är ut ur syndens rike som leder till döden och in i hans rike. Men det finns ju en särskild kallelse för dig och för mig, som inte bara är allmänt hållen. Så hur följer vi Guds kallelse till tjänst? Jo, genom att söka daglig ledning. Det finns ingen genväg runt det. Genom bibelläsning och bön om ledning. genom att vi söker oss till de kristnas gemenskap och tillsammans får lov att möta Gud i ordet, sakramenten, lovsång. Och där vill Gud i det mötet få lov att anvisa innehållet i vår tjänst. Och i livet med honom så fostrar han oss till att söka honom och låta honom få vara herre. Det är vardagsliv i vingården det. Avslutningsvis, och nu med de yngsta med också på tåget, så är det här, och det är det som är så förunderligt med Guds ord, hur det kan tala till helt olika behov på en och samma gång. Vi ska tala lite grann om missmod och om högmod. Det blev så stort för mig när jag fick stanna upp inför den här texten, att det här innehåller en så härlig tröst för alla oss som ofta kan känna att det inte har blivit så mycket av. Som inte tycker att det har blivit så mycket av med tjänsten för Guds rike. Det är inte så mycket bevänt med den heliga tjänsten för Gud. Det finns så mycket halvhet, ljumhet och svaghet. Men tänk då på det som Jesus undervisar om idag. Det hänger inte på antalet år i tjänst. Det hänger inte på vår hängivenhet. Det hänger fortfarande på Guds nåd. I den får vi bo. Leva i syndernas förlåtelse. Och så får vi lov att vara trygga i det. Så får det lov att tala till det missmod som ibland, kanske ofta, infinner sig i mitt eller ditt hjärta. Men det är också en allvarlig påminnelse till oss som då och då kan känna av ett andligt högmod. Ja. Och som det stod om i den gammaltestamentliga texten idag. Så säger Herren: den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig, att jag är Herren. Att Gud får lov att bryta vårt högmod och visa på att det är nåden som gör att vi får lov att vara med. Och att vårt högmod skulle få lov att vändas till att istället lovsjunga honom. Att han får vara herre. Att vi ger honom ära. Så tänk att med denna undervisning om nåd och tjänst så vill Gud både slå ner andligt högmod å ena sidan och å andra sidan upprätta alla missmodiga tjänare. Jag har barn hemma som ibland kan ha riktigt snabba humörsvängningar. Det går från här uppe till här nere. Och jag vet inte hur det är med er, men ibland så kan det också gå ganska fort mellan högmod och missmod. Men så får vi lov att ta emot att det är nåd. I den sista versen i vår text, nu ska jag alldeles strax sluta, så står det, och det liksom blir en bra sammanfattning. Så ska de sista bli de första, och de första bli de sista. Det är inte hur mycket vi har tjänat som räknas. Medan alla oss som tror på Jesus finns det en jämbördighet. Vi har fått Guds nåd. Amen. Tack himmelske far för nåden i ditt hjärta som är fullständigt orubblig. Tack för att den vilar på klippgrund. Och tack för att vi får lov att ta emot den i tro. Herre, Bevara oss från såväl missmod som högmod. Tack Herre för att du i den dagliga kallelsen vill få lov att leda oss, visa oss möjligheterna till tjänst, inte för att salig bliva, nej, så som redan frälst. Amen.